God förmiddag allihopa. Det är en fantastisk gudstjänst idag och det är en fantastisk tid som vi lever i. Och det som är så fantastiskt är att det handlar om Jesus. Jag har tänkt lite på, funderat lite på, men hur skulle man inleda liksom den här predikan idag? Vi ska tala bibeltexten, det kommer handla om det här när det klassiska, när Jesus rider in på en åsna i Jerusalem. Men vi lever i den här tiden nu i påsken och vi lever också i en tid, kanske handlar om mig också, en tid då man ser upp till mycket människor, ja, eller man tar i alla fall efter, men det finns kändisar. En del tycker det är väldigt intressant att kolla vad kändisarna gör, vad kändisarna har på sig, vad kändisarna sysslar med. Det talas ju till och med om på sociala medier och så finns det ju något som heter influencers. Om ni har talat om det. Det har säkert flera gjort. Jag känner knappt till dem här, men personer som har väldigt många följare på sina konton och så är de influerade, om de påverkar alltså sina liksom läsare. Och då kommer ju företagen in och kanske vill liksom sponsra, liksom att använda den här produkten, visa upp den för att man då ska kunna påverka de här som följer de här personerna. Och oavsett vad man tycker om influencers eller kändisar så finns det ett litet sånt fenomen. Jag kan se det i mig själv. Att man vill ta efter. Det blir väldigt intressant. Ja, okej, vad tycker den personen om för mat? Ja, men den tycker om tacos. Ja, men då kanske jag också ska äta tacos. Ja, äter de det på fredagar? Ja, men då ska jag också äta det på fredagar. Eller sådär, ja, vi kollar på den där serien. Ja, men då ska jag nog kolla på den serien på tv. Eller, ja, det här, hit ska man åka på semester. Ja, men då åker vi dit på semester. Det är lite en haltande bild. Jag är fullt medveten om det. När jag nu kopplar det till den stora idolen, den stora, om man ens får, jag vet knappt om jag vill säga influencern, men i detta sammanhanget, men den största förebilden som någonsin har funnits och någonsin kommer att finnas, alltså Jesus, Gud som blir människa. Och i den här tiden nu då, när vi går som i påsktiden, när vi går in här liksom i den här stilla veckan. Nu på något sätt så är det ju som allas blickar är riktade på det som ska ske. Här som i Jerusalem, i Israel. På Jesus. När Jesus, Gud som blir människa, när han kommer till jorden. Och det som han kom till jorden för att göra. Han går ju in i finalen i påsken. På sin vandring på jorden. Och allt med Jesus är intressant. Allt med Jesus är intressant. Om ni tyckte att jag sa intressant så är det intressant, jag menar. Det är intressant och det är sant. Och jag menar, hur var det? Hur var det för lärjungarna som fick liksom chansen att verkligen gå och vandra och leva med den här Jesus under flera års tid? De fick liksom verkligen chansen att ta efter och att vara lärjunge. Det handlar ju just om att vara en sån som tar efter att lära sig. Kristen, det är också som ett annat ord för det, som är en liten Kristus. En liten Jesus. Och jag tror att för lärjungarna fanns det, och läser vi evangelierna så ser vi att det fanns stunder och dagar då det var enklare att följa Jesus och vara med honom. Och det fanns stunder då det inte var det. Och det kommer vi inte minst se i kontrasterna som vi följer den här veckan. Men vi går till bibelordet idag ifrån Matteus 21. Så kör vi på, om man ska säga så. Från vers 1, ja. Då står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem. men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte om kullborden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem: det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När överste prästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de förargade och sa till honom: hör du vad de säger? Jesus svarade: ja, har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Det här var dagens text. Jesus, han gör entré, han gör ett intåg i Jerusalem. Den här välkände, vid den här tiden välkände Jesus. Kanske skulle man kunna kalla honom för kändis. Var han än kom så samlades folket. Och han gör ju någon form av storstilad entré. Ja, eller hur man nu vill se det, men han gör, ja, det är i alla fall, han gör det med besked när han rider in på den där åsnan. Och folket, de jublar, de rullar ut den röda mattan av mantlar och kvistar. I någon annan av evangelierna så står det väl palmblad. Och de ropar: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Hosianna, det ordet, det betyder rädda oss eller kom med hjälp. Och visst hade folket rätt. Hosianna, Davids son. Ja, Jesus, han var Davids son. Han var av Davids ett. Han var den som skulle komma. Den stora räddaren. Den stora frälsaren. Och på ett sätt så var Jesu intåg när han rider in där. Den där dagen för sådär 2000 år sedan. När han rider in som en kung. Det var också en föraning, en profetisk, ett eko ifrån framtiden. Den dag då det som i Filipperbrevet 2 står att då alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Det skulle liksom, det var som en förebild på något som skulle komma. Och folket, de hade rätt. Det var som, nu kommer han. Men det kanske inte var riktigt på det viset som det här folket, de här som ropade, hade tänkt. För Jesus, han var en annorlunda kung. Han var annorlunda på massa olika sätt. Ibland när vi säger att någon är annorlunda så kanske vi menar att det är någon som är lite konstig. Jesus, han var väl inte konstig. Han var annorlunda på, om han var konstig så var han det på ett bra sätt. På rätt sätt. Helt rätt sätt. Och det fanns vid den här tiden när Jesus föddes till jorden och levde och verkade, så fanns det inom judendomen, inom den judiska tron, en förväntan, en messiasförväntan. Man väntade en kommande kung som skulle komma, en kommande befriare. Och vid den här tiden så det fanns flera olika förväntningar och det fanns flera olika läror kring liksom, exakt hur han skulle vara, den här som skulle komma. Men det judiska folket, vi får inte glömma det, var vid den här tiden ockuperat. Det var inte de som styrde landet fullt ut, utan det var romarna som bestämde. Det fanns ett förtryck, även om judarna hade vissa privilegier. De kunde samlas i synagoger, de kunde ha ett tempel att gå till. De kunde bedriva sin kultur, men det fanns ändå ett betryck. Det var några andra som styrde, som hade inverkan på dem. Och det fanns hos folket en längtan efter frihet, en längtan efter befrielse. Och ska vi se då i det här, ur folkets synvinkel, ur det mänskliga perspektivet, så är det inte helt orimligt att tänka, en orimlig tanke, att det skulle ske, den kungen som skulle komma skulle vara en politisk kung. En vanlig kung, en fysisk kung som kommer och tar över landet och styr med, säkert med svärdet i handen. Svärd och makt. Och så läser vi Gamla testamentet, så var det ju också så man intog landområden. Man hade arméer. Så uppfattningen om att Messias, den nya kungen i Jerusalem, skulle vara en jordisk kung, den inte med ett fysiskt kungarike, var inte helt otänkbar eller konstig. Men så inträffar detta också, hela det här, vi befinner oss i den här påsktiden, och vi kristna är ju inte först med att fira påsk. Vi har den judiska påsken, och det här inträffade samtidigt som den judiska påsken. Och den judiska påsken inträffade, firade man till minne av uttåget, befrielsen ut ur Egypten. Israels folk som hade varit slavar, men som Gud kom att befria på ett mäktigt sätt. Och där Mose var det som den här politiska, den mänskliga ledaren och befriaren. Självklart med Guds hjälp och med Guds hand. Och de blev som fria från det här slaveriet. Och det här firade judarna då, och firar fortfarande. Och i detta så fanns det fanns såklart ett fysiskt betryck, men det fanns också, tror jag, ett andligt betryck. Och så bad man och så längtade man efter befrielse, som man bad till Gud. Och det här tror jag har betydelse även i vårt sätt att fira påsk. För Jesus så var det annorlunda. Hans rike är också annorlunda. Det handlar inte om en befrielse för ett folk bara för judarna, utan det handlar om en befrielse för hela världen, för alla människor. Och Jesus som kung, han verkade på ett annat sätt än många andra kungar, som kanske gick med svärdet och intog länder på det viset. Jesus, han agerade och verkade i ödmjukhet. Och så till den grad att han blev som en av folket. Och ännu mer, han gav sitt liv. Han betalade med sitt eget liv för att hans folk skulle ha liv. Vilken kung gör det idag? Vilken kung är det? Vilken ledare idag kan tänka sig att ödmjuka sig så till den graden? Att han ger sitt liv. Han var beredd och avstod sin kungliga prakt för att vi skulle få befrias och räddas. Pingströrelsens ledare i Sverige, Daniel Alm, han skriver veckomejl. Jag skriver veckomejl och skickar ut varje vecka ett veckomejl för den här kyrkan med lite uppdateringar om vad som händer. Det gör även Daniel Alm, och han skrev så här i sitt senaste veckobrev. Han skrev att Gudsriket är på alla sätt det annorlunda riket. Det bryter fram genom osjälvisk kärlek, och hans korsdöd blir till vårt liv. Ett liv fyllt av uppståndelsens energi och räckvidd. Alla andra kungar byggde riken med gränser och kontroll. Jesus bygger sitt rike genom öppna hjärtan och känner inga mänskliga begränsningar. Kungariken kan beröra avgränsade delar och försöker ha kontroll. Guds riket berör hela världen och bygger på tillit. Så sa Daniel. Det rike som Jesus bygger, det berör hela världen och det bygger på tillit. Han har trogna medarbetare som har öppnat sina hjärtan för hans kärlek, hans osjälviska kärlek. En kärlek som inte stannar hos oss själva, utan liksom vill vidare. Det blir en rörelse utåt, en kärleksrörelse som jag tror kan och förvandlar den här världen. När vi älskar Gud av hela vårt hjärta, med hela vårt liv, när vi inte möter våld med våld, när vi vänder andra kinden till, när vi inte i alla lägen sätter oss själva i första rummet utan faktiskt älskar och ser till vår nästa. Kanske den där som vi bara annars går förbi. Jesu plan och uppdrag, det var ett annorlunda mot kanske vad vi tänker. Och kontrasten från palmsöndagens när folket står där och ropar Hosianna, Davids son, och hyllar honom, till att några dagar senare ropa korsfäst. Det är en ganska stor kontrast och skillnad. Men Jesus, han visste vad som väntade honom. Han visste att nu drar det ihop sig. Och så läste vi också i texten hur Jesus kom till templet. Och där rensar han upp. Han fick ett utbrott över det som hade skett i Guds hus. Den kommersen som det hade blivit i templet, i det heliga. Jesus, han var både lejon och lamm. Jesus, han kunde säga ifrån, han kunde ryta ifrån. Och det gjorde han här i templet. Men samtidigt så står det hur han fortsatte göra gott. Han fortsatte bota sjuka, göra gott. Och även barnen stämde in i den här hyllningskören kring Jesus. Och det här retade ju upp de här ledarna i templet, prästerna, de skriftlärda. Mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste, sa Jesus. Jag tror att det finns tendenser för oss också när det kommer till tron. Nu när vi pratar om pengar, vi behöver samla in, vi gör insamlingar, vi behöver en lokal, vi behöver så här. Guds församling behöver det, och det vi ska fortsätta ge. Men vi är inget företag i den bemärkelsen att vi drivs av ekonomiska vinstintressen eller utnyttjande eller makt över andra människor. Det är inte att vi ska dra och få åt oss fördelar. Men om det skulle bli så, när tron blir något som vi konsumerar eller någonting som vi tror oss kunna köpa och sälja, då tror jag vi kan vara farligt ute. Tänk så här. Förbön, 100 kronor. Förlåtelse, ja. 1000 kronor. Eller det beror kanske på vad du har gjort. Nej, det funkar ju inte så. Det är avlåtshandel. Vi sysslar inte med avlåtshandel. Det handlar om gåvor. Och det som Gud har gett oss i form av tron, i form av frälsningen, relationen med honom, livet med honom, det är något som vi får ta emot gratis. Det kostar ingenting. Och det är inget vi håller oss för oss själva, utan det är något som vi också ska dela med oss till varandra. Och det ska vi göra. Vi ger det gratis till andra. Det är inget som vi har gjort oss förtjänta av genom någon prestation eller någonting annat har kunnat kompensera oss till. Men även om det är gratis, så hade det ett högt pris. Det kostade Guds egen son. Det kostade Jesus som betalade med sitt liv. Jesus med sitt rike och den tron och den efterföljelse som kom med honom, det var något annorlunda. Det var en kärleksrörelse, en Jesusrörelse fylld av generositet, ödmjukhet, medlidande. Det där osjälviska, fullständigt osjälviska, när vi hjälper och ser till vår nästa. Det var som med kärleken, som drivkraft som Gud skapade världen. Det var kärleken som ledde till att Jesus kom till den här jorden. Att han blev människa. Det var kärleken som ledde Jesus fram till korset. Och nu går vi in i den här stilla veckan, in i påskveckan. Och vi får på nytt påminna oss och vi får på nytt höra Jesu vädjan till sina lärjungar i ett Getsemane. Att vaka och be tillsammans med honom när han lider, när han våndas inför det han ska göra. Att hålla ut. Men vi får också se och vara med när hans närmsta misslyckas. Vi får se Jesus förrådas, förnekas av sina närmsta. Vi får se honom fängslas. Vi får se honom dö en plågsam död. Vi får se honom lägga sig i en grav. Men tack gode Gud, det slutar inte där. Jesus, han besegrade graven. Han besegrade döden. Han besegrade ondskan. Han uppstod och det är ett faktum. Det är fakta. Den tomma graven är ett historiskt faktum. Det var inga konspirationer kring bortförande av kroppen. Jesus visade efter sin uppståndelse så visade han sig för sina lärjungar och för många människor. Och den här tron och förvissningen om att det här Jesus gjorde, att han var på riktigt, den var så stark att de här efterföljarna, de här lärjungarna var beredda att ge hela sina liv för tron på Jesus. Läser vi fortsättningen i Nya Testamentet, i apostelgärningarna och i breven, så ser vi att många blev martyrer. Många blev förföljda för Jesu skull. Nyligen så såg jag en film, jag tror att den ligger på, tror det var Netflix eller Viaplay, någon av de här streamingtjänsterna, om Paulus. Paul, the Apostle of Christ heter den. Och där får man bland annat ta del av den här förföljelsen som de första kristna fick möta. Det är en bra film, men den är också otäck och den är obehaglig på många sätt. Som då kristna som användes som mänskliga, vad ska man säga, lampor, facklor. Man som lyste upp liksom nattmörkret med människor. Och man kastade som kristna till vilddjur liksom inför publik. Hade de gjort och varit beredda, de här lärjungarna, att göra detta för Jesus som dog om han stannade i graven? Det var först flera hundra år senare som kristendomen blev en maktfaktor. Då det blev en politisk maktfaktor. Då det mer eller mindre blev lag att vara kristen. Den kristna tron, det handlar inte om en världslig makt. Det handlar inte om inflytande på det viset. Utan det handlar om en relation med den levande Gud. Och än idag så lider Kristi kyrka förföljelser över världen. Det är inte alltid helt enkelt att vara kristen. I Indien, Lasse var där nyligen och jag tror att du har sagt det, där lider de kristna just nu. Jag läste det i tidningen också. Över vår värld så förföljs kristna. Kanske har du själv fått lida för Kristi skull på din arbetsplats. Du kanske har fått höra hån, blivit retad. Hur kan du tro på det där? Jag sa att Kristi kyrka lider förföljelser. Gud, han har bara en församling. Och i förföljelserna så spelar det egentligen ingen roll vad för kyrka du tillhör. Om det står Pingstkyrkan, Missionskyrkan, Livets ord, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan. De där som vill döda dig för att du tror på Jesus, de bryr sig inte. Eller de som vill förfölja dig. Och på något sätt så tror jag att tron på Jesus, eller att förföljelserna på något sätt kanske kan hjälpa Guds folk att på något sätt hitta varandra. Det kan på något sätt hjälpa till en enhet. Och när vi nu denna vecka slår följe med Jesus, så gör vi det också med tanken och medvetenheten. Att detta som vi får berättas om, att detta som vi får läsa om, påminnas om, är så starkt och revolutionerande. Att människor i alla tider, så också idag, har varit beredda att ge sina liv för det. Och min bön det är att du och jag skulle bli smittade av den där iven, den där passionen, den där övertygelsen och tron. Att jag är beredd att följa Jesus oavsett vad det skulle kosta. Säger du denna påsken välkommen Jesus in i mitt hjärta, in i mitt liv? Och hur mycket välkomnar du honom? Kanske har du låtit dörren stå som lite på glänt till Jesus. Kanske den här påsken, idag, kanske du skulle våga öppna den på vid gavel. Tar du emot den gåva som han vill ge dig? Jesus, han vill ge dig förlåtelse. Han vill ge dig ett helt nytt liv. Vi ber tillsammans. Jesus, vi välkomnar dig på nytt, än en gång, som kung in i våra liv. Välkommen in i våra hjärtan, in i våra liv, in i vår värld. Du ser att världen idag också längtar efter befrielse. Också längtar efter räddning. Så som den också längtade efter det för 2000 år sedan, så längtar världen fortfarande efter befrielse. Och Jesus, tack Jesus för att du är den som kan befria. Du är den som kommer att befria. Tack Jesus för att du är den stora räddaren. Du är den stora frälsaren. Du är Hosian. Du är Davids son. Och Gud, vi ber också idag för hela din kyrka. Alla de människorna som bekänner sig till dig. Oavsett samfund, oavsett kyrklig tillhörighet på det viset. Herre, kom och rädda oss. Skynda till hjälp, Herre. Och de som just nu lider, de som just nu förföljs för sin tro på dig. Herre, kom och möt dem. Hjälp dem, styrk dem lite extra. Och hjälp oss också, Jesus, att denna påsken på nytt får möta dig. Att vi på nytt skulle stanna upp inför det här stora som vi knappt kan förstå. Men när du för vår skull, oskyldig som ett lamm, gav ditt liv på ett kors. Men tack också Jesus för din uppståndelse, att du lever idag, att du har segrat över ondskan, över synden, över döden. Att du inte är påhittad, utan att du är på riktigt. Att du är värd att ge sitt liv för. Tack underbara Jesus, det finns verkligen ingen som du. Amen.